Yes, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén och detta är avsnitt nummer 276 i ordningen. Och veckans gäst är Hampus Näsvold. Och detta är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Hampus Näsvold är artist, han är skådis och han är just nu ute på en kritikerrosad turné runt om i Sverige i regi av självaste Mia Skäringer. En turné som gått som tåget och hyllats unisont av kritiker såväl som publik. Sista stoppet på turnén är den 14 mars i Gävle. Och det är bara att googla efter biljetter om ni vill se Hampus live. Han pratar om mycket viktiga saker, om manlighet, om könsnormer och om genus. Och han är en fantastisk människa och jag blev väldigt inspirerad av vårt samtal. Det kändes jävligt spännande och jag lärde mig mycket och ja, många bra grejer som jag kan ta med mig in i rollen som pappa kände jag. Och det kändes jävligt fint. Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram och ni får supergärna följa mig där, då blir jag jätteglad. Vill ni med något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Och den här podden, den klipps ju av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent / klippare, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt@llexperience.se. Tack LL Experience för ett gott samarbete och för er utmärkta kompetens. Nu ska jag sluta babbla. Nu tycker jag att vi drar igång det här härliga samtalet. Dags för Nemo möter en vän, avsnitt nummer 276. Plats på scenen för Hampus Näsvold. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja. Det är Nemo, Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Hampus Näsvold. Tja!
Tjena.
Hej.
Hej.
Välkommen hem till dig.
Ja men tack snälla.
Ja.
Gud vad konstigt det känns att vara hemma hos mig och göra det här.
Men ändå lite nice också. För mig personligen som gör det här ganska ofta, alltså inte kom hem till dig då, men att inte göra intervjuer så, ja. Så har jag märkt att det bästa för poddens kvalitet är att göra det hemma hos intervjuobjekten.
Aha.
För då känns de, för då blir de lite så här avväpnade och nej, men de känner sig så här lugna och trygga och hemma och så här.
Alltså du brukar försöka komma hem till dem du ska intervjua.
Jag försöker näsla mig in på något så här osunt, onormalt sätt så här. Hur ser det ut hemma hos dig? Nej, så säger jag aldrig. Men det är faktiskt sant. Det brukar vara så att när jag är hemma hos folk så brukar folk känna sig, jag vet inte, lite trygga och lite avväpnade så här.
Ja, men det är det som är lite läskigt, tänker jag. Och som känns konstigt. Mm. Att man liksom hoppar rakt in i någon slags kärna och skippar alla artigheterna på något vis.
Mm. Det är ju nice. Då får man liksom möta oss här så får vi se hur vi bygger upp vår första kontakt med varandra lite grann.
Spännande.
Verkligen. Hur är läget?
Ja, men det är bra. Jag känner mig lite mitt uppe i allting här nu. Du fick stå och vänta i mitt trapphus 2 minuter för att jag höll på att duscha för att jag kom sent med tåg från Göteborg. Och det tycker jag är väldigt oartigt. Men så blev den här dagen. Och därför är jag lite så här, vet, pulsen upp i halsen ungefär.
Vad har du gjort i Götet?
Jag har repat. Håller på att repa lite. Så att jag är mitt uppe i det också, liksom hjärnan på 14 ställen samtidigt. Men jag tänker att det här ska bli jättemysigt att bara liksom få sitta ner och prata. Och att man inte har telefonen.
Nej, det är bra. Det är en bra grej. Vissa människor som man har intervjuat har ju haft mobilen på. Det är ju halv nice.
Men det måste vara väldigt spännande, du som gör det här. Och du gör det här. Hur många gånger i veckan intervjuar du folk?
Jag intervjuar när folk kan. Men jag släpper avsnitt varje måndag.
Men då kan du få en sån här liten liksom detox flera gånger i veckan egentligen. När du sitter och bara lyssnar, inte har mobilen och bara liksom har ett aktivt samtal. Det händer ju typ aldrig.
Nej, det är magiskt. Och det är nästan då, alltså att försvinna bort i ett samtal, det är typ det bästa som finns. När man bara är där och då. Och jag har märkt också att de bästa poddarna som jag har gjort, det är poddar när jag inte kollar någonting på min dator.
Mm.
Jag bara är inne i samtalet. Och det tror jag hörs också på samtalet liksom, om det blir för manusdrivet eller om det liksom bara är där och då. Så vi hoppas att jag inte ska snegla någonting på min dator idag.
Nu får jag prestationsångest att jag måste underhålla dig så att du inte tittar på dataskärmen.
Så varje gång jag kommer snegla ner så kommer du känna dig kass.
Ja, ett litet underbetyg.
Så kommer alla känna sig kassa här inne. Men okej, okay, Göteborg nyss. Vad trivs du med det där i livet då? Att flänga runt sådär?
Ja, men jag tycker det är himla härligt att få göra det. På många sätt liksom. Nu har jag gjort, jag har varit på någon ständig turné, känns som i 1,5-2 år nu, där jag har haft det som en livsstil att liksom leva i en resväska. Och då är det inte lika kul som det var i början. Men jag är fortfarande väldigt, väldigt glad att jag kommit till nya platser och nya människor och liksom inte har rutiner. Mm. För att det blir jag väldigt lätt uttråkad av.
Hur eller när sker den här övergången då? Från att wow, jag är på turné tills man är vid så här, ja men vad fan, åh, ska jag iväg nu igen? Hur många gig behöver man för att känna så?
Ja, men jag tror att det kommer stegvis liksom. Jag tror att först är man liksom så jävla glad och bara turné. Och sen kommer någon så här liksom att någon vardag är det där ganska fort, men man är fortfarande euforisk. Lite som att bli kär skulle jag säga. Mm. Att det liksom, det fortsätter pirra, men det är inte så att man liksom varenda gång liksom bara utan det bara är ett ständigt liksom en ständig känsla. Och sen så går det över till lite mer där man inte uppskattar alls, där det mer blir att liksom det är på något vis. Mm. Och där är jag väl nu, men det jag fortfarande liksom vet liksom, när jag ställer mig utanför de gångerna och liksom tittar på mitt liv utifrån, så tycker jag att det är fantastiskt och jätteglad för det här. Och vet att det liksom, jag skulle inte må liksom bra på ett annat sätt heller, men det är också slitsamt.
Kan du känna efter gig, kan du känna en tomhet då? Eller känner du bara lycklig och uppfylld? Eller när du ska lägga dig på kvällen, det är svårt att komma ner i varv, eller hur?
Ja, men så kan det vara. Att man liksom har pumpat upp sig själv så jävligt att det liksom går inte att liksom lugna ner sig. Man somnar klockan 2 på nätterna liksom, när man har haft en föreställning. Mm. Så är det absolut. Och det vet jag inte, det är jag väldigt nyfiken på. Det kan du svara på som intervju, att många skådespelare i den här podden antagligen. Om det liksom är när man har föreställning i ensemble också. Eller om det är när man står själv på scen.
Jag tror att det gäller alla som gör saker på scen. Alltså, alla jag har intervjuat har typ samma problem. Svårt att komma ner i varv efter shower. Men det är också därför många blir alkisar, tänker jag. För att det är det bästa. Men det är ju verkligen så. De här skådisgubbarna, de pratar om det. De kan liksom inte komma ner i varv om de inte häller i sig några. Det är jävla mörkt alltså. Men,
men så är ju inte min turné. Vi är mer såhär festis och liksom gifflar typ i logen efteråt. Liksom inte så mycket fest överhuvudtaget.
Hur kommer du ner i varv? Ja, gifflar.
Ja, men det funkar jättebra. Då blir man liksom så trygg barndom, trygghet. Bara tanka på de där depåerna. Ja. Men jag har ju trott att det är att man står själv på scenen. Att den känslan blir man hög av om man har det draget. Att man måste stå där uppe och liksom bli applåderad av liksom flera hundra människor. Att den känslan blir man helt bananas på, sig svårt att komma ner i varv. Men om man är en ensemble och delar det utrymmet med alla, så blir inte känslan lika hög och därför inte lika svårt att komma ner igen. Mm. Men det kanske är helt fel resonerat.
Nej, vadå? Alla har väl sitt perspektiv på det, tänker jag. Och det är din take, så det finns nog rätt och fel, tänker jag. Men det är ju superintressant att höra från någon som, ja, men som du säger själv, att du är helt själv och får ta emot liksom jubel från flera hundra kväll efter kväll. Då blir det så här, vad gör det med ens ego?
Ja. Oh. Vad gör det med sig? Men det tänker jag, oavsett vad man gör i just liksom offentlighet och strålkastarljus, liksom, vad gör det egentligen? Men, alltså på något vis, för det har vi pratat om, jag och min flickvän, att, för att hon jobbar liksom i vården. Och vi har liksom haft så här, ibland när vi har bråk så har hon kunnat ta till med den liksom linen. Hon tycker att jag är bortskämd eller liksom att inte någonting passar. Om vi är liksom på hotell eller någonting där man liksom har lite kanske stigit sig åt huvudet, så kan hon vara så liksom, lägg av nu liksom. Det är ingen som står mig och applåderar mig efter att jag är på jobbet och liksom har stuckit någon eller liksom tagit någon i röven liksom. Skärp dig. Och den grejen liksom är så här sann, för att hon tycker att jag ofta förväntar mig en applåd efter allting. Jag kommer ut hit och liksom, nu har jag plockat ur diskmaskinen. Hon bara, okej. Okay. Jag bara, ja. Och så förväntar jag mig att du äter lite beröm på det.
Jag känner igen det där.
Det är så jättekonstigt. Det är så
jävla osympatiskt.
Ja, eller hur?
Att förtjäna sig saker tillbaka för att man gör någonting i hemmet liksom.
Ja, och hon bara, jag liksom har tvättat alla kläderna och typ dammsugat här, och du har plockat in diskmaskinen och du ska få en applåd på det här liksom. Det är ju inte rimligt. Så då märker man att någonting har ändå hänt där, att man behöver liksom mer bekräftelse.
Mm. Du, min första fråga blev ju inte min första fråga nu egentligen, men min första fråga i manuset, ja, löd så här: vad tycker du om ditt namn?
Mm. men ja, vad tycker jag om mitt namn? Nej, men jag trivs nog väldigt bra med mitt namn. Vad var Hampus Näsvold? Jag tror jag tyckte att det var krångligt när jag var mindre. Näsvold, det är ju norskt. Det är ju lite speciellt i Sverige kanske. Det tyckte jag nog lite konstigt. Jag önskar att det hette så här Hampus Johansson. Du vet, som man bara smälte in lite mer. Men det, nu har jag liksom börjat uppskatta jättemycket. Mm. Faktiskt. Får jag vända på den frågan om att du heter Nemo?
Ja, det får du gärna göra. Jag älskade mitt namn under lång tid. Mm. Sen kom den jävla film som heter Hitta Nemo och förstörde mitt liv. Nu mår du bra, va? Fyfan.
Är det sant?
Ja,
det är bara hur förstörde det ditt liv?
Nej, men jag kommer ihåg det så väl när den där filmen kom. Jag satt i kassan på ICA då. Det var väl drygt kanske 15 år sedan. Ja, 12 år sedan kanske. Och då kommer jag ihåg så väl att jag var så glad. Jag bara, varför gör de en film med mitt namn? För mitt namn var ju så extremt ovanligt. Alltså, det fanns 7 stycken Nemo i Sverige när jag föddes. 7 stycken bara. Och efter den filmen finns det så här, nu finns det 1500 typ. Alltså förstå, och alla jag möter på gatan, fortfarande än idag, alltså när jag hälsar på nya människor, folk säger, hitta Nemo!
Nej.
Jo, och då måste jag typ så här, antingen blir jag då en människa som är bitter och sur och trött på ett skämt, objussig, eller så blir jag en människa som bara, kul, och ska spela teater av att det är lite kul. För att jag vill egentligen bli bara förbannad, men jag vill ju inte heller vara en sur gubbe. Så jag får ju så här bara, åh, roligt. Så här.
Du skulle ju hitta någon liten one-liner och dra tillbaka med där i de
hjälp situationerna. Hjälp mig med det. Det kan du är kreativ.
Ja, men jag ska finula på det under tiden här.
Ja. För det är ju så, alla människor som säger det också, de säger ju till mig, de agerar på ett sätt som att de har kommit på någonting som ingen har sagt förut. Ja. Det är så jävla märkligt.
Men så är det mitt namn också, kommer hela min, liksom, som återkom under min skoltid var allt så här, Hampus, skinkpuss då eller? Alltså så jävla tråkigt. Och det kan någon smart liksom jävel komma på i det också liksom, och tycka är jättekul. Det är så jävla torrt och så jävla grund. Det är nästan värre än Hitta Nemo liksom, för det är så här,
ja, för det är lite, för det är ju helt uddlöst.
Det är helt jävla löst, grunt, äckligt, dumt liksom.
Ja, nej, så det är, jag är kluven till mitt namn, men i grund och botten så är det kul att heta någonting som få heter, tänker jag. Det är ju roligt.
Varför döpte dina föräldrar till Nemo?
För att de är lite, eller de var lite flummiga och alternativa och skumma. Jag kommer från en familj med 6 barn och så här lite både kollektiv och lite så här speciellt och snurrigt och så här. Och alla syskon heter någonting på N. Konstiga namn på N var vår grej. Nanna, Noel, Nicky, Nemo, Nelly och Nathan.
Det är väldigt roligt.
Ja, det var
många var fina också ju.
Ja. Några stycken i alla fall.
Nej, men det var fina namn. Det var inte så att det liksom var helt...
Så vi får ju det arvet vidare nu, jag och min sambo.
Exakt.
Min dotter heter Nova och min andra dotter som kommer snart, när som helst i princip, ska heta Nomi.
Är det sant? Ja. Och Nomi är så fint.
Visst är det?
Ja, det är det. Ja.
Så Nova och Nomi heter mina tjejer.
Det är jättefint.
Ja, det är fint. Det är väldigt mysigt.
Har du övertalat din sambo till den traditionen eller bara följde hon med på den?
Ja, vi gjorde en deal där. Hon fick... De får hennes efternamn så får jag bestämma... Jag, alltså, vi kom ju överens om namnen, men jag fick bestämma en. Så fick jag ta hennes efternamn. Men det bästa med den dealen är att hon har lovat att vi tar mitt efternamn när vi gifter oss. Så det är... Så jag kommer ändå vinna.
Ja, verkligen.
In the end så vinner jag. Ja, vad fan, det handlar om mig. Det ska inte handla om mig, vad fan.
Det är för att jag är obekväm så här, så jag vänder på det.
Ja.
Jag slänger tillbaka bollen.
Det problemet är att när du vänder på det och frågar mig saker, då blir det så här historier som mina lyssnare har hört 85 gånger.
Ja. Ja. Jag ska skärpa mig.
Du, för några veckor sedan så skrev jag till dig på Instagram och jag berättade en grej för dig om de här affischerna.
Ja.
Alltså, det var ju så sjukt. Är det okej om vi tar upp det?
Ja, gör det.
Alltså, det var så skumt, för jag stod i tunnelbanan och så var det, vad heter de, Carlo?
Ja.
Carlo, ja, där du ligger då. Och då var det så här, Carlo är väl en agency, kan man säga så?
Ja, produktionsbolag, agentur.
Ja, agentur. Och deras 5 aktuella shower var på rad. Det var David Sundin, det var Messiah Hallberg, det var Anders Jansson, någon mer. Och sen,
Fredrik Lindström.
Fredrik Lindström, precis. Och sen du. Och alla affischer stod stora namn, förutom din. Det var en bild på dig. Det var en stor bild. Man såg att det var du, såklart. Men det var inget namn. Och jag blev så jävla förvirrad. Jag bara, vad är tanken där? Finns det någon tanke? Vet Hampus om det här? Så jag skrev till dig på Instagram och du visste inte om det här.
Nej, men jag visste nog inte ens om den där tunnelbanan. kampanjen ens.
Hur fan kan du missat den? Den är ju överallt.
Ja, jag vet, men jag visste inte om att den skulle ske och var inte alls med i svängarna när de tog fram någon slags liksom bild till den.
Nej.
Och jag tror att de har tänkt för långt på det. Jag har inte frågat av dem, men jag tror att de har tänkt så långt. Vi måste få med det här goa citatet från DN. Vi måste få med titeln, vi måste få med det här. Och så föll bara namnet bort.
Ja, det är ju knäppt alltså. Men du blev inte kränkt eller sårad?
Nej, det är ju bara jättekul. Ja. Jag skrattade jättemycket när jag skrev det.
Ja, jag blev så här orolig. Tänk om han blir jätteledsen nu och sårad. Och...
Nej, det är så, jag känner igen mig det här tankesättet själv. Att man liksom sitter med någonting och tänker så jävla mycket att allting måste gå så väl. Och så tappar man liksom det viktigaste på något vis.
Mm.
Så det var ju bara jätteroligt.
Det är ju fint sällskap du är bland där.
Ja, verkligen. Men det var väl uppmärksammat också. Det var ingen annan som skrev om den grejen.
Nej,
som skickade bild, det var det ingen som skrev om namnet. Inte ens jag tänkte på det när jag såg bilden först.
Det jag gör på dagarna, går runt och funderar på samma saker. Det är mitt liv i ska.
Ja, men det är bra förmåga ändå.
Ja, verkligen. Du, fan, jag kommer ihåg att när jag hade livepodd en gång för drygt 3 år sedan på Södra Teatern, så hade du releasefest i samma hus.
Är det sant?
För din bok.
På Södra Teatern då? Ja.
Exakt samtidigt. På stora scenen hade jag livepodd. Och du hade någon releasefest en trappa upp, va?
Ah, champagnebaren där, ja.
Exakt. Och jag kommer ihåg att vi drog dit sen efter livepodden. Jag och några tittare slash lyssnare. Och fast jag såg aldrig dig. Du hade kanske gått hem då.
Vad var klockan?
Det var så sent. Nej, det var inte så sent. Men det var en del folk kvar. Jag tror jag träffade några bekanta så här, halvkändisar i alla fall.
Ah.
Men dig såg jag inte ens.
Vad konstigt, här kanske jag redan hade flytt fältet. Men vad kul att vi var på samma ställe. Hade...
Ja, men jag tänkte ju fråga dig om du visste om det.
Nej. Alltså.
Nej,
hade ingen aning. Men jag kommer inte ihåg så heller. Det var ju 2017 då.
Mm, precis.
Det är ganska länge sedan, så jag har ingen...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Inget minne av den kvällen överhuvudtaget av någon konstig anledning. Så jag var säkert jättefull och hade stuckit iväg från min egen fest när du kom dit.
Jag tänkte det, att när man har så här releasefest, då är man så full så man går hem tidigast av alla.
Ja, det kan vara, eller dragit vidare. Jag fann att jag gick vidare med ett gäng. Det är också så sjukt oartigt, bjuder inte fest och så drar man vidare med ett mindre gäng.
Men man kanske blir så här lite självcentrerad och bara, jag gör som jag vill ikväll typ.
Ja, men jag tror att det kom så mycket folk dit som inte jag heller hade bjudit.
Typ vi. Ja, men... Tack för passningen, det var exakt så det var. Vi var, är vi bjudna här eller?
Nej, vad hemskt.
Jag hade tyvärr ingen egen sån här releasefest eller någon fest efter fest efter min livepodd att gå på. Så jag bara, finns det några andra fester som vi kan bjuda in oss på här i närheten?
Det var ju perfekt dock ju.
Ja, det var det.
Om ni kunde ta det. Nej, men jag för mig att det var så jävligt mycket folk som jag inte kom. Alltså jag hade typ bjudit 50, men jag tror att det var typ 200 där. Du kan minnas helt fel, men det var så jävla mycket folk att jag liksom kände att nej, men nu förflyttar vi oss nog vidare här, tror jag. Nu är det färdigt.
Jag tror jag träffade Johanna där.
Ja, Johanna var där.
Ja.
Men jag tror fan hon gick tidigare än mig.
Aha. Ja, då kanske vi bara missade varandra.
Ja, det måste vi gjort.
Du kanske
var det mycket folk då när du kom?
Men det var ganska mycket folk. Alltså, halv mycket.
Det var synd, då kunde jag erbjudit mina gäster också. Och vill ni se en liten föreställning, nu kan ni gå ner på stora scen. Där har Nemo podd.
Precis, ja, det var sån jävla freakshow den livepodden. Jag hade Puma Swede som en av gästerna.
Mm.
Ja. Det var speciellt. Men det är kul med live. Jag förstår att du gör det mer. Det är ju det roligaste som finns.
Ja, du känner det också.
Ja, fy fan. Det var därför jag frågade dig om det här med att komma ner i varv. För varje gång jag har haft livepodd så har jag varit så jävla upp i varv och full av intryck och full av liksom dopaminpåslag att jag liksom inte kan sova sen. Jag ligger bara och hela kvällen går på loop liksom. För jag är så här, dels att jag är så lycklig och full av energi, men också så här, jag kunde gjort så, det där, var det där bra, dög det där och fan att jag sa så och är den gästen nöjd så där.
Ah.
men ja.
Men känner du också, kan du liksom, utöver att överanalysera prestationen, kan du också götta dig i att så här, fy fan, nu har jag gjort det här. Mm. Jävel vad bra det blev, jävla vad de liksom var nöjda, publiken och liksom. Mm,
absolut, men så känner jag. Men det blir ju som en match av liksom så här, nöjdhet och liksom så här, ältande. Men du, nu ska vi fan inte snacka mer om mig. Nu ska vi snacka om dig, och du är från Värnamo.
Mm. Mm.
Du såg att jag sneglade på datorn nu.
Ja.
Jag visste faktiskt det i huvudet också. Men vi brukar ha sånt upplägg i den här podden. Man får säga vi, jag är väldigt ensam med det här. Jag och mina producenter och mitt team.
Vad roligt.
Oh, jag har inget team, jag är så ensam.
Det är kul om du har haft den illusionen då, alltså, bygger upp det för lyssnarna, att vi är ju en redaktion här på 12 personer som sitter och jobbar.
Det roliga är att mina huvudkonkurrenter har ju exakt så, alltså,
men inte 12 pers.
Ja, men typ så här, Framgångspodden och Värvet, som är mina main konkurrenter. De har ju så här, världens team med producenter och klippare och folk bakom som bokar och så här. Jag är helt ensam. Jag har en klippare som hjälper mig att klippa, men allt annat är själv.
Men tycker man inte om det då, och veta det som lyssnar, att så här, här sitter en person som gör det här själv, med hjärta och själ, träffar människor och hem till dem. Tycker man inte att det är jävligt skärmigt och liksom intimt?
Jag hoppas det. Jag hoppas att det liksom har varit det som har gjort att det har blivit bra och stort också.
Ja.
Att ju mer och ju proffsigare och större det blir, desto mer försvinner jag av det intima och personliga och fina liksom.
Verkligen.
Tror jag. Men, exakt. Fan vad ung du är. Jag tänkte på det när jag läste om hur gammal du var. Jag fick så här, jag kände mig som en dinosaurie då.
Hur gammal trodde du att jag var innan du visste?
Om
du
bara skulle säga. I alla fall 3 år äldre.
Mm. Folk brukar tro att jag är 28-29, och det gör mig ofta ganska kränkt.
Ja, men du pratar ju på ett sätt som är ganska vuxet och moget och så här klokt, tycker folk.
Ja.
Så jag tror att det är det som gör att han kanske är en gammal själ, tänkte jag då.
Ja, men det är ju, men jag vill liksom inte att folk ska tro att jag är äldre än vad jag är.
Nej.
Jag är väldigt så här, jag har liksom haft ålderskris och så här, vad säger man, åldersnoja.
Mm.
Sen var 10 typ. Liksom, och fyllde dubbelsiffret första gången. Det tyckte jag var jobbigt.
Fan, deppigt.
Jag har liksom sagt så här, nästa år när jag fyller 25, jag ska liksom inte fira, jag ska sörja. Jag ska liksom bara bjuda in folk och äta smörgåstårta och liksom klä oss i svart. För jag tycker det är så jobbigt att liksom bli äldre, att siffrorna blir liksom tunga.
Alltså det blir inga jävla gifflar då inte?
Nej,
ingen festis då?
Nej.
Nej,
då är liksom partiet över på något vis.
Men berätta lite om dina första år i livet. Vad minns du från, vad är ditt första minne?
Nej, det där, vet du vad, det där har jag tänkt så mycket på senaste veckan. Första minnen, för att det har folk så tydligt, tydligen. Alltså folk vet så här, jag kommer ihåg då detta, då var jag 2 år. Men hur fan kommer du ihåg när det var 2 år? Mm. Det går ju inte.
Men jag undrar hur mycket det är sanning och hur mycket det är en efterhandskonstruktion. För det är lite att kokettera med att säga så här, men jag minns när jag var 1,5, min första blöja. Nej, men det är så här,
jag köper inte det.
Jag tror inte heller det. Jag tror inte heller jag minns någonting för liksom skolan.
Nej, absolut. Jag tror, alltså jag har haft så dåligt minne, så jag kommer ihåg att jag ringde min mamma för typ 2 år sedan och bara, för jag hamnade i en diskussion på en fest med någon, som när jag sa så här, jag lärde mig gå när jag var 5 år, så här, för det kommer jag ihåg när vi pratade om första minnen. Och de var inte när jag var 5 år, det lär man sig gå när man är typ 1. Jag bara, nej jag var 5 år. Jag kommer ihåg, jag gick i hallen och du vet så här, och pappa ledde mig, jag var 5. Och de bara, nej men det är sjuk i huvudet, man lär sig gå när man är 1,5 typ, eller 1. Och fick jag ringa min mamma och bara, hallå, visst lärde mig gå när jag var 5. Jag har jättetydligt minne där. Hon bara, är du sjuk i huvudet eller? Man lär sig gå när man är 1, du lärde dig gå när du var 1,5 ungefär, bla bla bla. Och då tycker jag att det säger så mycket om liksom hur mycket minnet inte funkar på något vis, att det där, jag var så övertygad, jag var liksom arg på de här människorna jag satt på den här festen med. Att jag lärde mig gå när jag var 5, så är det. Sitt emot, jag vet. Jag ser bilderna i mitt fucking huvud. Och så var jag egentligen 1 någonting. Kommer jag absolut inte ihåg det.
Tänk om man skulle lära sig gå när man var 5. Alltså vad är det för föräldrar man har då som inte söker upp hjälp och så här, bara, låter dem ligga. Han är 4 år.
Och så att man då har lärt sig prata innan man kan gå, att man ligger där och skriker liksom bara.
Man har lärt sig cykla innan man lärde gå.
Ja, men så är ju vissa också, tycker jag. Att man säger så här, jag lärde mig sjunga innan, jag lärde mig gå, jag lärde mig prata innan, bla bla. Det är också jävligt töntigt.
Mm. Det är mycket som kan vara töntigt.
Jag hissar och dissar folk jättemycket.
Mycket folk blir styla över. Men vad var det för plats då? Att födas?
Nej, men jag växte upp inte i Värnamo, jag växte upp i Lanna, så det är en liten by utanför Värnamo som är så här, det bor 400 personer där. Det är så lite folk, så jag tror inte man, alltså det är liksom är mer människor som handlar på ICA Maxi i Stockholm samtidigt än de som bor i den lilla byn. Mm. Så lite folk är det.
Vad fanns det där då?
Nej, men det fanns typ så här,
visa, pizzeria, frisör och ICA.
Nej, inte ens det.
Nej.
Du vet, vi hade så här, vi hade pizzeria ett tag, den liksom öppna slog igen hela tiden, standard i småstäderna. Sen hade vi en skola upp till tredje klass. Ettan till trean liksom, för det kunde erbjuda. Typ, jag kommer ihåg att min lillebror gick nog fan, det var nog två pers i hans klass, eller tre pers. Det är inte så jättekul. Året under var det en kille som gick själv.
Nej. Fy fan.
Är det så deppigt?
Då blir det som en personlig assistent typ,
ja, istället för lärare. Så. Det är så jävla deppigt. Alla, kommer ihåg, satt i samma sal liksom, så här 15 elever, och så var det typ nästan fler lärare än elever på det stället. Så det hade vi, och så hade vi en lampaffär. Mm. Där man kunde köpa glödlampor och servetter och liksom jättemärkliga grejer.
Labbaffär?
Ja.
Vad fan är det?
Nej, visst är det märkligt. Av allt man kan ha i en liten småstad, så lampaffär, det prioriterar vi. Mm. Det är så konstigt.
Ja, märkligt.
Men där växte jag liksom upp mitt i det. Hade ingen butik liksom eller någonting. Det låter som jag är så gammal återigen. Pratar nu. Men så det är ett väldigt, det var väldigt speciellt att liksom växa upp i ett så extremt litet samhälle. Alla känner alla. Alla vet vilka alla är. Alla har någon koppling på något vis. De flesta var också släkt på något konstigt sätt. Mm. Det var jättemärkligt. Mm. Jag tror jag mycket av det jag pratar om idag och vad jag står för och gör började säkert där. Att det fanns inte mycket plats att ta. Eller liksom vara på något annat sätt eller gå sin egen väg eller någonting, utan det var mest att bara så här ställa sig in på något vis, tror jag.
Så det fanns en längtan tidigt att bara sticka?
Ja, men det gjorde, jag tror den längtan växte fram, men det fanns nog ganska tidigt en sån här tanke med att så här, fan, jag passar inte här. Det här är inte rätt. Du vet, jag hade aldrig några så här kompisar riktigt som jag kände att jag klickade med. Alla killarna, de gillade gamea, det var liksom fotboll, det var så här stereotypa liksom ung killeintressen de hade. Leka krig också vet ett tag. Och, så här. Och jag försökte så jävla mycket tycka att det var stimulerande att vifta med pinnar på rasten och leka krig eller liksom titta i fotbollsböcker, men det gick liksom aldrig. Så att jag tror att när man umgås med folk som man inte klickar med överhuvudtaget eller har något gemensamt med, men man umgås ändå i brist på andra, så blir man väldigt ensam. Och det har jag nog varit fram till att liksom jag började gymnasiet typ, att jag inte känt att jag haft ett sammanhang, för att det varit svårt i den lilla staden. Mm. På något vis, det är inte ens en stad, det är en by.
Hur var det hemma?
Nej, men det har alltid varit jättetryggt. Ja. Nästan för tryggt, kan jag tänka ibland. Att det liksom växer upp med en mamma och pappa som fortfarande liksom är gifta, en lillebror. Alltså det är liksom en väldigt, väldigt trygg och liksom säker uppväxt som är skyddad från väldigt mycket. Och det var ju liksom inte där min liksom, oavsett hur tryggt man har det hemma, så var det fortfarande att man kände som ett freak där ute på något vis. I skolan eller liksom när man var med människor eller att man aldrig passade in. Så att jag tror att ja, exakt. Sen har jag flyttat liksom vidare till Värnamo då, som du sa. Det har också varit, och det har också varit en stad för sig liksom. Men det är först nu jag känner att jag är synk med allting. Med vad jag gör, vem jag är, vilka jag umgås med, vart jag bor. Och det är mäktigt, om man ska liksom tala om någonting som är mäktigt med att vara 23 och inte bara ångest. Så är det ju jävligt skönt när man känner det i livet, för det tror jag jävligt få gör. Eller gör sent liksom, att man så här känner att alla bitarna på något sätt funkar. Mm. Sen är det alltid något som skaver, man har ångest, man mår dåligt, man liksom känner att man har tagit vatten över huvudet eller det här önskar jag det varit på ett annat sätt. Men att man liksom ändå är på en plats där man kan vara sann mot insidan och med människor man älskar och känner sig trygg med, det är så jävla värt.
Mm. Det är häftigt att ha nått dit vid så tidig ålder. Alltså jag tror att som du säger, så tror jag att många har ett jävla problem med allt det där mellan liksom 20 och 30. Min mamma sa det till mig, hon bara, de värsta åren i livet är mellan 20 och 30, för de har så jävla vilse. Så efter 30 blir man liksom jordad i vad man vill och vad man ska och vem man är och sådär. Och jag kan typ känna igen det, för det var liksom, det var typ när jag fyllde 30 som jag kände mig så här, men började känna mig lite trygg och så här, liksom vem jag är och vad jag vill i livet liksom. Men att du har nått dit vid så tidig ålder, det tyder ju på att du är precis det vi sa förut.
Jo, men jag skulle inte säga att jag har nått dit, men jag är på en plats där jag får vara jag är sann mot inställningen. Jag kan liksom tvivla högt. Tidigare har jag tvivlat i huvudet som man gör. Man går och tänker liksom och vet inte och söker. Så nu är jag liksom på plats där jag kan söka, tvivla högt och med andra människor som är likasinnade. Och jag är inte alls på en plats jag egentligen vill vara, man tänker karriärsmässigt eller man tänker liksom personlighetsmässigt. Så är det jättemycket jag liksom behöver jobba med och sådär, som jag längtar efter. Eller liksom jag har en ängslighet jag inte vill ha i mig liksom, eller erkänna att jag har, som jag längtar bort till. Som jag tror är precis det du pratar om när man fyller 30 eller liksom kommer förbi den här åldern jag är nu, som infinner sig då. Men jag är fortfarande på en plats nu som jag är väldigt, väldigt glad för att jag har hittat till. Och man tar ju de där små kliven hela tiden. Men jag kan typ, på ett sätt är jag livrädd för att bli äldre, och på ett sätt kan jag längta efter precis det där, att 30, nästan 40. För att alla jag känner som är 40, 45, fan vad de mår gött. Fan vad de är trygga, nöjda liksom, tillfreds, inte kan relatera till alla överanalyserade tankar eller liksom den här ängsligheten, utan bara är helt cool. Och fy fan vad man bara längtar till det. De har liksom valt livet på något vis. Eller fattat livet, löst den gåtan.
Ja, jo, men det kommer väl.
Hur gammal är du?
32. Och det är ju klyschigt det där med att det kommer med åldern, men det gör ju det. Det är så, och det är, klyschor är ju klyschor av en anledning, för att de ofta stämmer.
Men nu har du förändrats på 3 år, för det är spännande då. Om vi var i samma lokal 2017 på Södra Teatern. Om vi hade mötts då och haft det här samtalet, vem hade du varit då? Hur är skillnaden mellan dig då och nu? För du har fått barn däremellan också.
Ja, precis. Men då händer ju skitmycket såklart. Ja. Alltså då händer ju allting på något sätt. Sen så tror jag väl att jag hade varit lite mer, men jag vet inte, frånvarande kanske, stressad och sådär, och lite mer orolig kanske. Jag tror att det är, att få barn ger ju en jävla... Den här självcentreringen försvinner ju på något sätt. Alltså jag är inte lika besatt av mitt och mitt ego och mina planer idag. Jag tänker på min dotter liksom, 24-7 typ. Och det viktigaste är inte längre vad jag vill och vad jag lyckas med. Och det är skönt, för jag har varit så jävla knäckt om jag inte får den poddgästen, eller om jag inte får liksom så här, kan uppnå det där. Och nu är det mer så här, jaha, det är vad det är liksom. Man blir inte berörd av det ytliga på samma sätt längre. Som liksom, så jag känner verkligen igen med det här med ängsliga och överanalysera. Det liksom har varit med hela livet. Men nu är det så här, okej, okay, det är vad det är liksom. Jag kommer ändå hem till en dotter som är det viktigaste för mig. Och det är något som bara kommer med barn framförallt.
Det skedde automatiskt, den liksom förskjutningen. Det var inte så att du liksom fick,
ja. Och det är skithäftigt.
Vad mäktigt.
Ja, det är skönt. Och det är faktiskt, jag tror att just så här, för oss människor som är lite så här, men egomänniskor eller uppe i sitt huvud mycket så här, så är det liksom, man ska inte använda barn till att slippa det, men det är en bra medicin mot det. Det är verkligen det. Jag vet inte hur det låter, men...
Nej, men jag tror det. Jag tror det jättemycket. Men jag tror att jag försökte göra någon variant på det för ett påsen, jag skaffade hund. Ja. Men det var inte alls samma impact.
Nej, jag förstår. Ja, men det kanske inte funkar med hund. Det kanske måste vara barn.
Jag tror det, för att hund kan du inte känna samma gränslösa. Eller kanske vissa kan, men jag kunde inte det.
Och hund kan också vara så att du, om det kommer någon dag där du känner så här, fan, jag pallar inte ha hund, bort med den.
Exakt.
Det kan du inte göra med ett barn. Hur jobbigt det än är en dag, så kan du inte bara säga så här, nej, jag vill inte vara förälder idag. För du måste ta igenom den dagen också. Ja. Och sen är dagen efter magisk igen liksom. Så det är ju konstant det där liksom.
Alltså, måste det också vara någonting i att så här, när man precis får barn, så måste det vara lika läskigt som det också är mäktigt att så här, du måste hålla liv i den här ungen.
Jag tror du skulle säga att du måste vara lika läskigt som att få en hund.
Nej.
Jag bara, det är exakt lika läskigt.
Helt liksom frånvänd.
Nej, men det är klart, det är asläskigt. Vad fan, det är det ultimata ansvaret. Och fan, det är ju asskönt att slippa ansvar och plikter och sådär. Bara, oh, hej ho, det är bara mig och mitt liv jag tänker på. Sen har man ett litet knyte som man ska ta hand om liksom, så framförallt om man kanske inte har haft den bästa uppväxten själv, då ska man skapa egna mallar och egna bra föräldrarskap. Det är ju inte lätt liksom. Men det är ju också någonting som man växer så jävla mycket med.
Ja, men det är det jag undrar. Jag undrar om det är det som de här 40-45-åringarna som jag pratar om, jag undrar om det är att de har fått barn eller att de har kommit upp i den åldern, kanske både och. Men det finns något jävulst gött över dem som är liksom så där avspänt, som jag kan längta till, att inte allting är på liv och död. För att nu kan jag titta tillbaka på typ, ja men de som är 18 eller liksom min lillebrors ålder som ska ta studenten, då tycker man att allting som sker då, liksom, de livsvalen är liksom de viktigaste när jag väljer mitt liv, hur det ska bli för resten av livet, vilken yrkesbana jag liksom gör allting. Och då tyckte man när man skulle välja gymnasieval också, att man säger, fan vilken linje jag väljer nu, det är så jävla viktigt. Och när man nu tittar tillbaka på det så är man såhär, det är så jävla oviktigt, det spelar fan ingen roll. Mm. Och så känner jag nog att jag fortfarande...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är idag, att jag tänker att allting är på liv och död. Händer inte detta, då förlorar jag allt detta, då kommer detta gå till helvete, då försvinner, alltså liksom hetsig på det viset liksom, och väldigt liksom onödigt liksom hispig på något vis, som jag tror att om bara några år tittar man tillbaka och bara, varför var man inte bara lite lugn, varför njöt man inte mer, varför kunde man inte bara liksom luta sig tillbaka och bara vara i det där och se att det här är en box av livet. Sen finns det de här också som man kan titta i och liksom vara i på något vis.
Det är med stor glädje och stolthet som jag kan meddela att veckans poddavsnitt görs i samarbete med Mendly. Och varför är jag då så glad över detta? Jo, för att Mendly brinner för exakt samma saker som jag gör, och det är att söka hjälp om man mår dåligt. Det är inget fel med att sträcka ut en hand om man känner sig lite vissen, orolig eller bara fylls av negativa känslor. Och det här är något som jag har känt mycket tidigare i livet. Jag kände en skam för att höra av mig till andra människor när jag mådde dåligt. Jag tyckte väl det kanske inte var deras sak. Jag ville liksom klara mig själv. Och det gällde många år. Från jag var 18 år tills jag var 25 egentligen, så brottades jag med mina egna demoner hela tiden, och jag vände mig aldrig utåt. Men jag lärde mig ganska snabbt att det är ju ingen styrka, och det är ju inte rätt väg att hantera sånt. Det var först när jag vågade vända mig utåt som jag verkligen kunde börja växa på insidan. Och Mendly är ett företag som erbjuder kostnadsfri chattterapi med legitimerade psykologer. Det betyder att du är igång samma dag som du skaffar appen. Och väl där inne kan du skicka text, röst och videomeddelanden till en terapeut som du själv väljer ut. Och terapeuten svarar varje vardag. Ja, ni hör ju själva, det här är riktigt, riktigt bra grejer. Och framförallt viktiga grejer. Så jag är väldigt glad att jag får göra det här ihop med er, Mendly. Tack till er.
Men vill du ha barn?
Ja, men det är ingenting jag längtar efter.
Nej, det är väl rimligt. Du är ju ung. Det kanske kommer en längtan om 5-6 år.
Ja, men jag tror det. Jag kan se förändring i mina vänner som är runt 30 som tio säger, jag skulle aldrig vilja ha barn, fy fan. Och sen träffar de någon liksom som i den åldern, får de att bara säga, alltså nu pratar vi om barn, det känns så rätt, det känns så bra, nu håller vi på. Alltså, och det tror jag, när tiden är rätt liksom, så absolut. Mm. Men nu hade jag inte liksom, nu har jag så mycket annat jag längtar efter, och så länge jag längtar efter så mycket själv så känns det så, du känns inte rätt att skaffa barn.
Nej.
Fair
enough. Men okej, okay, vi är väl någonstans i dina tidiga tonår nu. Och hur är det i skolan?
Ja, men jag är nog jävligt stökig i skolan.
Ja.
Alltså jävligt stökig. Vet jag, den här killen som kan sitta liksom längst bak på lektionen och sula suddigum i bakhuvudet på folk. Käftar med varenda lärare, blir utslängd från lektioner.
Men var kommer det här ifrån då? Det här stökiga?
Jag vet inte.
Så gör ju inte trygga barn.
Jag vet. Men jag tror att det var ett sätt att jag, när jag gick i liksom lågstadie och sådär, då var jag väldigt mycket med tjejerna och väldigt lugn i mitt eget hörn och liksom läste, målade, alltså de där typerna av liksom aktiviteter där man bara är stillsam. Sen tror jag att när man kom upp i åldern, blev tvåsiffrigt, 10 år, så flyttade vi till en annan skola med lite liksom fler människor, och då var det svårt att behålla mig själv, tror jag. Så då började jag liksom ställa mig in lite mer i stöket. Mm. För att jag märkte att annars blir man ju utanför här. Mm. Utstött, och det kommer ju skava. Så att då började jag liksom stämma in i den bråkkören och tog väl lite... Ja, första stafettpinnen på något vis sprang. Och sen bara fick det vara så ett ganska bra tag. Mm. Och var jättestökig. Hade också ändå så här mån om att göra bra ifrån mig i skolan. Jag fick liksom ihop det där ändå. För att de flesta var ju så stökiga att det påverkade. Det finns ju statistiken som visar också att killarna presterar sämre i skolan. För att de inte liksom tillåter sig att vara fokuserade och kan vara där på samma sätt. För att stöket stör väl. Men jag var väldigt mån om att så här, jag liksom är skitstökig och bråkig, men jag ska fortfarande ha MVG och VG.
Det är ju en jävligt märklig kombo alltså.
Jag vet. Det är att stöka på skolan och sen plugga som ett as hemma och vara vän med alla lärare. Jag var så jävla bra kompis med alla lärare.
Ja.
Kunde liksom sitta i gymnasiet, kunde sitta i liksom personalrummet bland käka lunch med lärarna.
Jag tror aldrig jag hört den kombinationen, asstökig och sen A-student.
Ögontjänare kallas det, tror jag.
Men gick du i gymnasiet i Värnamo?
Nej, i Jönköping.
Jönköping. Då hade du alltså lämnat byn.
Ja.
När lämnar du byn?
Nej, men det här är ju sån... Det här är intressant för någon. Men jo, men jag flyttade från Lanna, den här lilla byn, när jag var typ 14. Flyttade till Värnamo. Gick högstadiet utanför Värnamo. Och sen flyttade jag, bodde i Värnamo. Och så gick jag gymnasiet i Jönköping.
Okej.
Okay. Det är väl 10 mil däremellan typ. Så pendlade upp.
Mm. Och när lämnade du Jönköping för Stockholm då?
Direkt efter studenten för 5 år sedan.
Ja. Och då kände du bara att nu ska jag göra stan. Jag är ämnad för någonting större.
Ja, jag kände nu jävlar åker vi. Och det hade jag längtat efter. Jag kommer ihåg över 10 år första gången jag skulle flytta till Stockholm. Jag hade en sån riktigt romantiserad bild av Stockholm och livet här och liksom människor som lever här och liksom. Då var det nog ganska ytligt att springa med en kaffelatte på stan typ och en telefon i örat. Tyckte att det var skithärligt, någon sån stressad upptagen livsstil. Och sen när man kom hit så tyckte man inte att det var det som var så jävla skärmigt, men det fanns mycket annat.
Vad gjorde du när du kom hit då? Vad var det första du gjorde?
Nej, men första halvåret var total, det var hemskt. Då flyttade jag ihop med min bästa kompis William i en lägenhet i Nacka. Och så försökte jag liksom hitta sätt att försörja mig på. För vi hade den här lägenheten, men jag hade inget jobb. Så jag körde Dumlebil en helg till exempel.
Vad är en Dumlebil?
Jag kände det låter intressant.
Verkligen. Man tänker att det är en bil från Dumle som kastar ut Dumle till...
Det är precis vad det är.
Är det?
Ja.
Fan, vilken... Det är som glassbilen fast gratis.
Ja. Det var så jävla roligt.
Det bara spred glädje.
Alltså det var så kul. Man fick en liten sån här, fan heter det, elektrisk bil heter det inte, vad heter det? Elbil.
Ja. Golfbil typ.
Ja, exakt, en golfbil. Skitliten, så man liksom, det var lättare när man skulle fick parkera att lyfta in den, att liksom köra in den. Fick klä sig lite Dumlekläder, ta med sig så här 1000 Dumlekål ut typ och bara ha godisregn och lämna ut och vara liksom en jävla härlig människa. Det var så kul.
Mm, det låter kul.
Det var så, jag var inte så bra med barn dock, om man ska vara helt ärlig. Jag stod här i Rålambsparken och skulle dela ut till någon som skejtade. Jag var så jävla irriterad på dem. För att folk roffar åt sig, så blir man sån här pedagog istället för liksom en härlig kompis.
Mm.
Så att jävligt oskön också tror jag för människor. Men jag tyckte det var jätteroligt. Så att det gjorde jag bland annat. Och så liksom hasslade jag runt med på olika produktionsbolag. Hade massa möten och sådär. Och sen samma liksom höst där, så hade jag sån jävla tur att jag fick in ett program på UR som jag hade skrivit en programidé för både radio och tv. Och jag och William och Linda, mina kompisar, fick in ett humorprogram på P3. Så att efter den hösten så var det liksom löst.
William
Spets och Linda Ulfjell.
Ja. Men alltså, när och hur lärde ni känna varandra?
För 8 år sedan kanske, 8-9 år sedan. Då hade jag en podd. Där jag intervjuade vissa människor som inte var så långvarig.
Däribland... Vad heter den?
Hampus Nessvold, The Podcast.
Ja, du ser.
Du vet, man hade ingen fantasi.
Snyggt.
Men jag fastnade liksom, jag intervjuade inte alls så många människor. Men jag fastnade med alla. Jag och William satt liksom i 5 timmar och det blev liksom ingenting. Det var jättekonstigt till exempel. Så där blev vi vänner. Och sen har det bara varit liksom vi på något vis. Så att vi flyttade ihop i Stockholm och,
för jag hade ett lyssnarmail faktiskt. Jag brukar ta dem i slutet på min podd. Men den löd faktiskt. Kan jag ta det nu när vi ändå pratar om William? Berätta om din relation till William Spets.
Ja, men vi är bästa vänner. Han är liksom med varandra i allt. Liksom mer eller mindre. Vi har haft det här, vi flyttade ihop när vi flyttade till Stockholm. Båda hade samma ambition att flytta hit och jobba och göra typ samma sak. Sen gjorde vi humorprogrammet Petra ihop och liksom har väl bara växt samman. Nu bor vi skitnära. Han bor bara liksom ett hus bort här. Så vi springer över hela tiden. Lever någon slags friends-livsstil, känns det som. Det är underbart. Så att jag, William och Linda är det väl egentligen. Linda Ulfilm också som är liksom... Ja, men det är väl mina närmsta.
Fint.
Så är vår relation.
Okej, så ni får göra ett humorprogram i P3. Och vad händer sen?
Nej, men vi börjar göra det här programmet. Jag var liksom första halvåret så kom var liksom väldigt så här, bara knega runt och försöka få in en fot liksom överallt. Jag hade ingen jävla... Liksom drog i lösa trådar överallt.
Du var driven, du var skamlös, du bara körde.
Ja, men det har jag alltid varit. Jag har liksom inte hela min tonår egentligen varit, vet du, stökig i skolan, plugga som ett as hemma och på kvällar och helger när andra går ut och festar. Då har jag liksom bara suttit och mejlat, hetsmejlat och liksom presenterat, spelat in demos och liksom gjort showreels och liksom haft mig hela tiden. Så det där har liksom suttit i sen jag var liksom typ 11, tror jag att jag hållit på det här viset. Så att när jag kom hit så blev det än mer, för då var jag på plats. Det behövde inte vara liksom att man åker upp till Stockholm. Jag är då uppe 30 oktober en dag och ska försöka pressa in möten och träffa folk, utan då var jag här hela tiden och var tillgänglig, så jag bara köttade på. Och så fick vi in humorprogrammet och ett program på UR fick jag in också, så då började jag jobba med det heltid på båda de produktionerna. Och P3 har jag sen liksom, vi gjorde vårt humorprogram fram till 2018, höll vi på och gjorde 22 kvadrat som blev jättefint och uppskattat och stort på Sveriges Radio. Och så gjorde jag andra grejer på P3 också, en talkshow 2 somrar i P3 och sådär. Så att det var liksom dit det bara verkar. Sen har det bara fortsatt. Och det är man ju så jävla tacksam för.
Ja, vi pratade ju lite inledningsvis om att du har varit konstant på turné i typ 1,5 år, nästan 2 år, va?
Ja.
Ja, vilket är helt sjukt. Hur fick du med Mia Skäringer på tåget?
Ja, men jag skrev min bok Ta det som en man, som jag hade releasefest för där på Södra Teatern. Och visste hela tiden att jag ville göra föreställning av den. För jag har aldrig haft någon ambition om att bli författare. Liksom. Det är inte vad jag vill göra, utan jag har hela tiden velat bli skådespelare och artist. Och hade de planerna, samtidigt som jag satt och skrev boken, så hade jag planerat att det här ska bli en föreställning. Och Mia är liksom hela tiden i huvudet på mig då. Hon har varit en förebild för mig sedan väldigt tidigt. Liksom, och just för hennes ärliga, utlämnande och humoristiska sätt att berätta någonting som är angeläget, som är sjukt unikt. Det finns liksom ingen i Sverige som vågar ta sig an ett liksom gravallvar och ett asgarv liksom på det viset som hon gör och slänger sig däremellan. Så att när boken kom ut så var hon den första jag skickade den till och skrev ett långt brev bara. Och sen så skickade jag en regiförfrågan till henne, så att det här ska bli en föreställning, vill regissera.
Och då hade du redan fått, säger man kontrakt? Eller, alltså att det ska bli en show, du visste om det?
Ja. Då var det jag och produktionsbolaget som satt och liksom höll på.
Ja.
De ville göra föreställning med mig. Och så skickade de då iväg till Mia. Och så försökte vi få till en lunch jättelänge. Hon är ju en upptagen kvinna. Och då kände inte vi hade liksom ingen överhuvudtaget, utan jag hade bara en stor beundran och visste att någon skulle lägga den här berättelsen i händerna på, så är det henne. Och så sågs vi i Göteborg efter många liksom försök och satt en hel dag, blev nästan liksom, en lunch blev jättelång och klickade. Liksom, jag har aldrig liksom, jag har känt det väldigt få gånger med en människa att man är så jävligt nära i så mycket. Det var väldigt enkelt. Det fanns liksom ingen ansträngning. Och det är så jävla skönt och det är så mäktigt när det händer. När man träffar människor, det bara liksom, det bara flödar, men bara tiden bara försvinner. Och man kan vara ärlig, man behöver liksom inte på något sätt förställa sig eller måla upp någon bild av sig själv som man vill ska bli älskad men som inte är sann, utan det var bara lätt att bara vara. Och sen efter det så bestämde vi att hon skulle regissera, och hon frågade om jag ville följa med henne på turné, för hon skulle ut på en egen turné innan, som ju blev No More Fucks To Give då. Och så bara började vi jobba ihop. Och så har det blivit som det blivit.
Ja, det är mäktigt alltså. Var det någon procent i dig som, alltså jag förstår att du var skitglad på grund av hennes begåvning och talang framför allt, men var det någon procent av dig som kände så här catching också lite när du fick med henne, att det kommer sälja mycket biljetter också?
Nej, jag tror den delen hade jag nog inte tänkt alls på. Det kan väl produktionsbolaget skönt. I och för sig, det tror jag de tänkte en del på, att så här, fan, det är nog viktigt, för att då hade jag liksom inte gjort det. Jag hade gjort humorprogram med Petri och en grej på UR typ.
Mm.
Det var inte så att jag hade en jättestor publik och liksom blivit en sån här Petri-profil på något vis, eller blivit. Så det var inte så att vi hade kunnat göra en jättestor turné på bara det. Men vi har fortfarande gjort en turné. Men jag tror att de kände så här, fan, vi behöver nog få med något som kan dra lite i liksom, eller få media kanske att få det här synas lite mer. För det Mia tar i syns ju liksom. Hon har ju ett intresse kring sig. Men jag var nog aldrig där i tankarna överhuvudtaget.
För att folk ska få ett hum om hur upptagen Mia Skäringer är, så kan jag berätta om när jag frågade henne om en podd. Det var rätt kul. Vi snackade lite på Instagram och hon var väldigt så här positiv. Hon bara, men jag är gärna med, jag tycker din podd är bra och så här, och snackar med min manager så styr vi upp någonting. Och jag var bara så här, ja, men fan vad nice, vad kul så här. Så snackade jag, så mässade lite med hennes manager. Och då säger hennes manager så här, det här är så jävla sjukt. Ja, Mia är gärna med i din podd. Hur ser det ut? Det här var alltså förra våren vi pratade. Då sa hon så här, hur ser det ut hösten nästa år? Jag bara, alltså hon menar som 18 månader framåt.
Ja.
Jag bara, va? Om 18 månader? Jag tror hon skämtade, men det var helt allvarligt.
Mm.
Jag bara, ah, jo, men då kan jag väl höras.
Men det är väl nu då ju.
Ja, exakt. Så nu är det bara, ja, precis, det är dags snart.
Ni bokar inget?
Ja, men nej, vi bokar inget. För jag är bara så här, jo, men vi hörs längre fram istället. För det blir så jävla konstigt. Ah. Hon var positiv liksom, men hon var superupptagen. Eller så var det en subtil passning om att hon kanske inte var så intresserad egentligen. Vad vet jag? Jag vet inte.
Nej, men hon har mycket att göra. Hon är väldigt duktig på Mia att så här, ta sig tid till vila, ro och stänga av.
Mm.
Och den är viktig, för den gör ju många människor. Men att man är så här, den där dagen eller den här veckan, den här tiden, den här perioden ska jag vara fri.
Mm.
Och sen dyker en sån här grej, en poddförfrågan upp, eller en inspelningsdag, eller ett gästspel eller någonting. Och då lägger man det på de lediga dagarna eller den tiden man skulle haft för sig själv. Men det är hon väldigt duktig på, att bara säga nej, nu har jag stängt av. Nu finns det inte.
Men den här föreställningen då, alltså dina förväntningar kontra hur det faktiskt blev.
Mm.
Vad tänkte du att det skulle bli? Kunde du ens ana att det skulle bli så stort som det blev? Att
nej.
Det har gått väldigt bra ju.
Ja, men det har det. Men jag tror att jag släppte min bok i augusti 2017. Det var liksom innan MeToo. Och det fick jag också någon sån här liksom, ja, det passar bra att släppa nu liksom, när problemet redan är uppe. Man har ingenting att riskera att släppa den, och det säljer liksom på, bla bla. Men jag gjorde det här innan den liksom grejen inträffade och blev stor. Och hade inte alls det gehöret då. Det var ingen som liksom, folk tyckte, ja, jättebra initiativ, jättebra grej, det här är viktigt, punkt. Sen kom MeToo. Och liksom alla de här vittnesmålen, tusentals, liksom bara blossade upp, och vi fick ta del av det här som var...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helt sjukt ju, och liksom viktigt och angeläget att det äntligen kom upp till ytan. Och efter MeToo, när det är liksom det hetaste liksom, alla de här berättelserna har kommit upp, då börjar folk tänka, vad är problemet här då? Var började? Och då kunde jättemånga peka på, ja, det är män. det är männen, det är manligheten. Och då så kände jag att nu har jag att gehör, nu börjar folk lyssna. Då var det en helt annan respons på Instagram-inlägg, det var en helt annan respons i försäljning av bok, det var liksom i förfrågningar, liksom för föreläsningar. Det liksom började hända någonting. Mm. Och ett tag senare släppte vi biljetterna, så då tror jag att jag hade en förväntning att så här, fan, jag kanske i alla fall kan sälja slut Göteborg, tänkte jag typ i mitt huvud. Premiären kanske ändå kan liksom funka. Och sen när vi släppte biljetterna och liksom det funkade och det sålde slut liksom hela vårturnén och vi släppte upp en dubbel så lång höstturné, då var jag ju, alltså jag kunde aldrig förväntat mig det, men jag blev också så jävla glad, för att jag minns hur det började liksom när jag släppte boken och den hösten, att det var liksom att skulle bokprata i Uppsala. Och sitter där på biblioteket, kommer ut och ska sätta mig och prata min bok, och det sitter en person i publiken. Sitter och lyssnar jätteintresserat, 45 minuter förnedrande, sitter där och pratar. Och sen efter så applåderar hon, och sen så går hon och ställer sig i kassan. Då jobbar hon på det. Det var så jävla hemskt, och man var så botten och kände, det betyder liksom ingenting, det gör jag når ingen. Så från det till att liksom ett år senare, eller liksom ett halvår senare, släppa biljetterna och det säljer slut. Det var så jävla mäktigt, det att så här, fan, folk lyssnar för att jag vet att jag har något viktigt att säga.
Fan vad nice det måste vara. Alltså vilken fantastisk känsla att känna, jag ligger helt rätt i tiden just nu med det här. Alltså det är ju, för du har ju ett viktigt budskap, och sen så bara hänger folk på, och då visst, det är klart att det viktigaste är att du når ut med det du säger, men också att nu rör sig samtiden med mig på samtidigt, så att det liksom blir win-win på alla håll och kanter liksom.
Verkligen, och att det är så här, att folk kan peka på problemet och vara mottagliga, även män liksom, att de liksom bara fattar liksom att, men jag måste ju börja göra någonting med mig. Jag måste tänka om, jag måste omvärdera, jag måste självrannsaka. Och att man, när man tar den platsen, för det är ändå att ta ett självförtroende och liksom att tro sig, att säga så här, jag har något att säga, jag vill ha den här scenen, jag vill ha uppmärksamhet, för nu ska jag tala om någonting. Det kräver ju liksom ett visst självförtroende, och då vill man att folk ska lyssna. Och jag tycker att jag har haft något väldigt angeläget att säga, och därför blir jag så glad när folk väl lyssnar, och det bara har växt och blivit en ännu större publik som bara, ja, men nu är inne på tredje säsongen med Ta det som en man. Och det är jag jätteglad för det. Och all respons man får, och alla killar som skriver och som kommer, och som man märker att det liksom har gett ringar på vattnet och liksom hjälpt, eller det är så jävla mäktigt. Jag kan liksom inte ta in det, tror jag, riktigt faktiskt, på allvar.
Ja. Grattis.
Ja, men tack. Det kanske låter jättesjälvgott, men jag menar det verkligen, för att det är ett budskap jag har. Annars hade jag hade inte vågat säga de här sakerna, för att jag har en soloföreställning med bara min musik, eller det jag ska liksom showa off bara, eller dra liksom skämt eller sådär. Utan det, jag kan säga det här för att jag har något viktigt att säga som jag vill att folk ska höra, för att jag tror att det kan förändra. Och det är därför jag är glad att det har gjort det.
Ja.
Och kan säga det. Annars låter det som att man har hybris.
Du, vi ska köra lite snabbfrågor nu. Är du med? När grät du senast?
I helgen.
Varför?
Jag känner mig misslyckad.
Vill du utveckla?
Nej, men jag kan få såna jävla nedslag när man får dåligt besked. Jag fick ett dåligt besked.
Och du hade bara sålt ut 3 av 4 föreställningar i Göteborg. Man bara, det är inte sant. Det är inte sant.
Nej, fy vad hemskt som har varit. Nej, vi hade fått något så här dåligt besked om en annan grej som jag hade hoppats otroligt mycket på. Och då blev jag skitledsen, jag började lipa, och sen ställde jag mig upp och började springa igen.
Rekommendera en tv-serie.
The Morning Show har jag sett precis. Har du sett den?
Jennifer Aniston,
ja.
Reese Witherspoon.
Ja.
Jag har inte sett den.
Och Jennifer Aniston är så jävla kul att se henne i en så allvarlig roll. Man glömmer hur jävla bra skådespelerskan är. Det är liksom, hon har varit så jävla mycket med de här roliga männen där borta i Hollywood, liksom Adam Sandler och alla de här. Och fan vad det här liksom gör att man glömmer hur jävla begåvad hon är som skådespelare. Hon är helt jävla briljant i den här serien. Måste kolla på den.
Det ska jag göra. Bra tips. Paradrätt.
Oh, jag har börjat göra en fan heter det, så här fläskfilégrej med sambaolek-sås. Har jag börjat göra jättemycket. Äter inte så mycket kött annars, men här är liksom verkligen så här, för att jag är så glad att jag kan göra den, så jag gör den hela tiden nu.
Väldigt kul att du måste lägga till. Jag äter inte så mycket som kött annars. För det roliga är att du är ju en sån person som man ändå tänker ska vara vegan.
Är det så?
Ja, du har en vegan aura.
Men jag tror att för det där har jag hört innan, att jag har en jättevegan aura, så här Södermalm aura och allt det här. Men jag är ju väldigt mycket småstadspejk på det viset. Alltså kött och potatis och liksom allt det där.
Det är så kul att du måste ticka upp och du kommer på det så snabbt. Hur låter det här då? Fläskfilé, tipsa jag om det.
Jag vill att jag säger, jag gör det väldigt ofta. Låt mig göra det 7 gånger i veckan.
Klipp, bipa det, fortsätt fan. Ja, nästa. Vad missbrukar du?
Nässpray.
Minne du helst vill förtränga?
Vad spännande fråga.
Har du något så här så du bara vrider sig i magen när du tänker på något gammalt?
Nej, jag har nog fan inte det. För jag har nog förträngt det.
Spännande fråga, sämre svar.
Eller
vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Semlor.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Stoltheten.
Vad lägger du mest pengar på?
Inredning.
Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig, både som offentlig person och dina kompisar?
Offentlig person, vegan tydligen.
Det är det enda folk tänker på. Vegan aura.
Ja, det är vegan.
Ja. Och kompisar då?
Vad de tänker när de tänker på mig. Att jag är en lyssnare, tror jag.
Mm. Fin.
Jag är liksom den som mina vänner ringer och dumpar av all sin skit på. Som bara sitter och bara tar emot.
Favoritfilm?
Ja, men det har jag fan ingen.
Nej.
Har du en favoritfilm? Den frågan är jobbig.
Den är jättesvår. Det där varierar ju från dag till dag. Men ska man välja en, alltså det är helt omöjligt. Det finns ju... Alltså kanske finns 50 man vill nämna.
Mm.
Men vad fan, en. Om man ska nämna en då. Alltså...
Om man kan säga en som är just nu. Ja. Dagsfärskt, då säger jag A Marriage Story på Netflix. Som jag såg förra veckan. Har du sett den?
Nej, men jag har hört mycket gott om den.
Ja, du måste kolla på den också.
Ja. Vad fan ska jag säga då? Walk the line, säger jag.
Jag har inte sett.
Skämtar du
med? Nej, jag har inte gjort det, jag skäms. Jag ska göra det.
Ja,
men det känns som att man måste vara så här nyckeln till frihet typ, eller ja, Forrest
den,
Gump.
Den säger flest. Det är ju den klassiska.
Det är så jävla klyschigt.
Ja, men det får man inte säga. Men jag lovar att se Marriage Story, så får du se Walk the line.
Absolut.
Det är ju filmen om Johnny Cash liv, du vet vad. Ja. Med Reese Witherspoon och Joaquin Phoenix.
Det är roligt att jag förklara det, men.
Ja, men jag visste inte, vet någon du vet det.
Nej, men det var bra att säga. Jag ska kolla upp den.
Fan. Ta din jävla fläskfilé och dra över dig. Vad oroar du dig mest för?
Min framtid.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Mitt yrke.
Vilken fråga borde strykas ur alla intervjuer?
Berätta om din barndom.
Kändis crush.
Eva Dahlgren, ständigt.
Och sen har vi tre tuffa så här, avslutningsvis. Legalisera Mariana, ja eller nej?
Nej.
Vad röstar du på?
Sist röstade jag på vänstern i regeringsvalet, tror jag.
Jag med.
Och på Miljöpartiet, tror jag, i EU-valet.
Förbjuda tiggeriet, ja eller nej?
Nej.
Nej. Bra. Och avslutningsvis så har vi några lyssnarmail.
Ja.
Mail nummer ett betade vi av i början. Det handlade om William Spets. Så mail nummer två lyder så här. Hej Hampus, varför gjorde du en sån radikal förändring med ditt hår? Vad var tanken bakom det? Var det självklart? Och blev du nöjd?
Den ärliga och lite trista sanningen är att mitt hår, jag hade så här blont, liksom långt hår innan. Och,
lejon.
Ja, verkligen. Mm. Och det var svinkul första månaden. När man hade gjort den där blekningen en gång, då var mitt hår så fint. Jag kan sakna det så mycket. Men sen när man hade gjort det 4-5 gånger så blev det liksom, det blev så slitet så att det till slut blev en kemisk klippning. Att det bara gick av, mer eller mindre. Och så försökte jag rädda upp det med att färga en annan färg och liksom hålla på. Men det gick liksom inte, så jag var bara tvungen och klipp av. Nu är jag jättenöjd för att jag är inte en person som förtjänar långt hår, för att jag kan inte ta hand om det. Det är så mycket ansvar.
Mail nummer tre. Hej Hampus, är du bisexuell? Har du haft någon kille?
Nej, det har jag inte. Jag säger att jag är heterosexuell, men jag har väldigt mycket tankar om sexualitet. Jag har utforskat den väldigt mycket i tonåren och liksom kommit fram till att jag är heterosexuell, tror jag. Men jag gillar inte att säga att jag är heterosexuell heller.
Nej, det är inte alls samklang med dig.
Nej, men, nej,
du ska vara bi och vegan, och vegan. Vad fan är det frågan om?
Mina vänner driver ju så mycket med att det är den bilden folk har av mig, att det inte är, att det är så långt från.
Du avslöjar nu, det är inte alls så du är.
Men jag tror att så här, jag har väldigt mycket, som sagt, jag har utforskat sexualitet. Det är inte så att jag liksom har bestämt mig för att jag är hetero liksom, och aldrig utforskat, utan jag har faktiskt testat. Men jag har inte, jag har liksom nu igen börjat tvivla på att så här, fan, är det, ska man säga att man är hetero?
Ja, det känns jävla omodernt på något sätt.
Jag vill inte tro att någon människa helt är det. Alltså att man bara är så svart eller vit.
Nej.
Så jag är nog inte färdig med dem. Nu är det väldigt nära, men jag är nog inte färdig med de här tankarna liksom.
Och du kanske borde utforska lite mer.
Jag kanske borde det, men, eller så är det bara att jag tycker att det är så jävla tråkigt att jag är hetero.
Ja. Alltså, när du säger att du har utforskat en hel del så blir man nyfiken.
Nej, men det är inte så att jag har liksom legat runt massa med olika liksom kön och saker, utan det är bara liksom min egen sexualitet i tonåren som man gör. Mm. Liksom, men det slutade så här, och nu har man varit så här igen att fan, ska man stänga den dörren helt då? Det är lite tråkigt.
Ja.
Eller jag känner att det är lite tråkigt. Det känns som att man kanske, ja, jag vet inte.
Å andra sidan så känner man ju det man känner. Liksom.
Ja, jag vet. Så.
Ja, du får fundera på det
ja.
Lite mer. Nästa mejl lyder så här. Hur mycket pengar har du på ditt konto just nu?
Privata kontot?
Mm.
Jag har inte min mobil här, jag vet inte.
Om du skulle swisha mig maxbelopp just nu, hur mycket kan du swisha mig?
Ska jag kolla vad jag har då?
Ja, det vore ju bjussigt om du kunde bjuda på det.
Gör folk det eller är jag bara dum nu?
Ja, det är, alltså det som, alltså så här, om man ska hårdra det så är det väl oftast så att de riktigt stora namnen gör ju inte det.
Nej.
Men så om du vill verka som att du är,
nej, då lägger vi ner mobilen. Det är inga jävla.
Vad sa du precis?
Nej, men då kollar jag privata så här, bankkontot. Det har man ju inte så jävla mycket på.
Vi vill ju se sparkontot helst.
Jag har ju inget sparkonto. Har du det?
Nej, gud nej. Det går inte när man har barn. Det finns så mycket att fylla de hålen med.
Ja, men jag fattar inte folk. Jag har ett företag, men jag tar inte, alltså, jag liksom lägger inte undan varje månad ett sparkonto. Det har jag inte. På mitt så här, bankkonto har jag 18 000.
Mm.
Det ska man egentligen inte ha kanske på ett sånt, alltså, kort.
Nej. Får jag fråga en följdfråga på det? Som inte är en lyssnarfråga, men som jag blir nyfiken på. Och jag vet inte om du vill svara på det här, men jag provar. Vad får du per föreställning?
Det vet jag inte.
Det vet du visst. Fy fan, vilken jävla lögn.
Nej, men det vet jag faktiskt inte. Inte per föreställning vet jag inte. Jag får ju liksom jag har valt att ta en, när jag har avslutat en turné. Mm. Så jag har valt att få.
Då fakturerar jag ju dem på, ja, 1,5 miljon. Okej, nu var det tyst här. Nästa fråga. Vad har du för relation till din hemstad idag?
Jag har börjat uppskatta min hemstad väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Alltså verkligen, från att jag flydde för studenten och hatade allt och liksom hade ångest kring den och tyckte att det var jobbigt och bara ville bort, så har jag nu börjat se det fina i det. Så jag tycker att det är tryggt och mysigt att komma dit och bara få vara.
Mm.
Faktiskt jättemycket. Mm. Älskar Värnamo.
Mail nummer 7. Fanns det något negativt med MeToo-rörelsen enligt dig?
Nej, som helhet gör det faktiskt inte det. Jag tycker att den är så jävla viktig och att det är så jävla bra att det hände. Det var tvunget att hända. Sen tycker jag att det är sjukt tråkigt nu att i Sverige håller den här liksom diskussionen på att dö. Liksom, det var som att nej, men nu har vi fått igenom det. Vad bra, då går vi vidare. Blättrar vi blåd här igen. Och det är svintråkigt. I USA är den debatten fortfarande skithet liksom, och större än någonsin. Men här håller det liksom bara på att lägga sig. Det tycker jag är skittrist.
Mm. Mail nummer 8. Finns det något i det här är jävligt kul alltså. Vi får se vad du ska svara här. Finns det något i det klassiskt manliga som du gillar? Jag menar, att ta notan på restaurang, ska sånt också bort tycker du? Tänk om man går på dejt med någon som faktiskt gillar sånt då. Finns ju trots allt många tjejer som gillar det manliga och det kvinnliga. Eller ska vi sudda ut gränserna helt?
Nej, men de här grejerna pratar inte jag så mycket om min manlighet. Alltså i min föreställning och vad jag säger. Det här tycker jag så här, det är jättefint att ta initiativet, sådana grejer. Alltså absolut. Men jag tänker att det är inte det som är grundproblemet heller. Om man tar en restaurangnota liksom. Det är ju snarare en förväntning på att vara auktoritär. Eller liksom var den större liksom, som är det. Om man känner att det är jobbigt, som man ska göra sig fri från i så fall. Men det där tycker jag bara är mysigt. Det gör nog jag också.
Mm.
Jätteskadade. Jag hade en fika om dagen, men kollega som är lite äldre som ska hjälpa mig med en grej. Och då ställde jag mig och skulle ta den notan och var såhär, nej, jag är äldre, bort med dig. Mm. Och då låg det i mig att jag skulle ta den notan fortfarande. Det var ingen dejt på något sätt, men hon var liksom en kvinnlig kollega. Hon hjälpte mig, då tänkte jag att, nej, men det tror jag.
Du bara, jag har sålt ut tre rival, stick.
Nej, men jag tänker att den klassiska manligheten är så här, på många sätt är den jättefel och skev och skadlig liksom, men det finns såklart vissa saker som också är jättebra. Alltså det finns ju liksom en, såklart allting är inte svart eller vitt på det sättet heller.
Nej, väldigt lite är svart och vitt i den här världen. Så är det faktiskt. Det lär man ju sig med åldern på något sätt, det här med nyans. Det finns nästan nyans i allting nästan. Sista lyssnarmailet lyder så här: berätta om din relation till Oscar Sia.
Det är en vän. Mm. Det är en vän, vi har jobbat ihop två somrar. Mm. Ja. Mm. Vi faller till att ses riktigt.
Nej.
Men jag tycker om honom, han är jättefin.
Bra. Du, vi börjar bli klara.
Vad mysigt.
Ja, hur känns det?
Jag känner att jag var lite för ärlig på slutet. Jag känner att jag kanske blottade ut för mycket. Jag borde ha lyssnat på din podd mer innan, på de här just snabba frågorna här med konton och rösta och sexualitet och allt möjligt. Men det kanske jag får bjussa på.
Det tycker jag nog du ska. Det är väl härligt med folk som är bjussiga och ärliga. Det är ju det härligaste vi har.
Absolut, men inte när man gör det själv.
Nej. Men det är sånt man får ta när man är med i en podd.
Ja, men det får bli så.
Ja.
Jättekul att få vara med.
Ja, men kul att du ville vara med. Det var supertrevligt. Och nu får du äta den här bullen som har stått här på bordet.
Ja, jag har hållit mig hela passet för er skull.
Eller så får du göra lite fläskfilé och vräka i dig.
Men inte för ofta.
Nej, inte för ofta. En gång i månaden högst. Tack för idag.
Tack.
Hej.